Ja, det har framkommit önskemål av mina yngre släktingar att jag skulle berätta något om det liv som har försiggått och speglar i en betydligt annan dag livsvillkoren från 1900-talets början. Jag minns ju nästan hela 1900-talet i varje fall utan att det är någon skillnad på de förhållanden som föregick den tiden av 1900-talet som det här rör frågan. Om vi nu som befinner oss i julhelgen 1980 tänker oss tillbaka och ser en bakgrund av det livsförhållande som vi har idag, då är det ju en väsentlig skillnad när man tänker alla livsområdena sådana som det var just på den tiden. Vi här i den här byn och en del, i varje fall vi som har samlats i släkten i denna eftermiddag den 29 december 1980 har ju liksom våra rötter ifrån denna by. Och Hångebyn har ju sedan gammal tid tillhört Toftaholm. Och vi lydde under Toftaholms gods långt innan jag började minnas. Kanske sin hedenhös för övrigt. Och det är väl någon i vår släkt som har sagt att det är med all sannolikhet så att vi i samma släkt har bebott just den här platsen sedan hedenhös tid. Det var väldigt små för ekonomiska förhållanden. Så små att man kan inte jämföra det med vår tid. Dagspenningen den gick väl sällan upp till en krona om dagen för ett ganska tungt arbete. Och det yttre förhållandet var ju helt annorlunda nu. Vi bodde i en stuga där det var ett stort rum och ett ganska stort kök för övrigt. Och vi hade också därtill en liten kammare. Uppe på vinden var det inget rum som var beboeligt utan alla vi som på den tid jag började minnas var far och mor och farmor och vi fem barn som bodde i det här. Om jag ska säga någonting i det här sammanhanget så är det väl lika bra att jag från början säger att min far blev sjuk 1901 på vårkanten i sockersjuka och var sjuk i 3 år. Så att han avled den 19 maj 1904. Kanske detta är en dag som är en märkesdag för mig därför att jag väl egentligen inte hade någon datum att sätta som punkt för mitt minne innan dess. Även om jag har en del minnen från min far. Då blev ju mor änka och hade 5 minderåriga barn att försörja på ett litet stenigt ställe med 6 tunnland stenig jord och därtill inte någon annan möjlighet för sociala förmåner, ty det kom ju inte förrän långt fram på 1900-talet. Ekonomin bestod väl i mest att man hade väl mjölken av 3 kor, kanske någon gång 4. Och den och mjölkades ju. Vi hade ingen separator, utan man satte mjölken bara i bunkar för att den grädden skulle gå upp. Skummades med en sked och samlades för en vecka eller två för att man skulle kunna få ett litet kärn. Som en kärna som bestod i en rund hög spann, om man uttrycker det så, och med en pöl, som man kallade det på den tiden, att dra upp och ner för att man skulle kunna åstadkomma smöret, vilket ju också lyckades. Det blev kanske något kilo, 1,5 i veckan att sälja. Och jag gick ner till handlaren här, och om jag nu inte sviker mitt minne, så var det väl 1,50 eller 1,75 som man fick för kilot. Och sett ur den synpunkten så kanske inte det var så lite betalt. Men sett ur inkomstsynpunkt så blev det ändå inte. En större inkomst var att man kunde föda upp på året 2 svin. Det inköptes kanske mars, april, en månad, som smågrisar till ett pris från 5 till 8 kronor styck. Och man hade dem till julmånaden på hösten, då det slaktades. Den ene saltades in för kommande års behov. Det fanns inte någonting att köpa bredvid, utom möjligen man hade i affärerna. Någonting som man kallade för, ja, det är motsvarande vår bräckkorv. Man kallade det för tioårskorv. Och denna tioårskorv kunde man tillhandla sig för 3 för 25 öre. Och om det inte var mycket inkomst, så kostade det ju inte det man skulle köpa så särskilt mycket heller. Men det gick så. Kanske om jag skulle gå tillbaka just här nu till denna julslakt på hösten. Det förekom, men det förekom sällan hos oss, att ett par, ja, kanske 4 ibland, köpte ett slaktdjur tidigare på hösten och gödde det. En gammal ko eller något liknande. Ett ungdjur kanske någon gång. Och det slaktades och delades upp. Och det blev alltså genom det att det blev en gödko något bättre än de vanliga djuren. För det var ju ganska magra i överlag på den tiden. Och att en ko vägde slaktad 140, ja kanske från 130 till 150 kilo. Då kan man ju också räkna ut hur den var ungefär. Men som jag nyss nämnde, så var det ju det att det var sällan att det förekom hos oss. Men däremot minns jag aldrig utan att vi hade en gris att sälja på hösten och en gris att salta ner. Det är väl lika bra att jag i sammanhanget nu säger att när det kom fram på våren, fram på sommaren, så var detta salt, fläsk som har legat i saltet i ett stort kar hela vintern och våren och sommaren, det var gult. Det var med andra ord som man kallade då häsket. Och man behövde ju också att utöka det, och det gjorde vi också genom att fiska. När på sommaren det var väldigt magert i fläskkaret, så gick mor, farmor, kanske farmor Axel, min äldsta bror, till sjön. Visste man inte vad man skulle ta till middagsmålet nästa dag, då var det att gå till sjön med näten kvällen innan upp på morgonen. Jag minns aldrig att det missade någon gång utan att det fanns fisk. Kanske i stor utsträckning var det väl mörten som ifrågakom. Vid särskilda tider gick det också ganska bra vid den tiden att också få abborre på näten. Men detta gjorde ju att våren var fiskens lektid. Då samlade man ganska stora mängder utav fisk. Och det saltades ju inte in, utan det torkades. Och det gick till på det sättet att det rensades ju först. Och fjärilen togs bort. Och alltså inälven också. Men huvudet skars inte av. Utan genom ögonen där stack man en sticka. Och hängde dessa mutt tät in till varandra. Och det hängdes upp på två spikar på sörsidan av väggen. För att solen skulle torka den. Och när det var torra, då samlades det på ett annat sätt och en tråd träddes genom det här hålen. Och i stora knippen hängdes det upp på vinden för kommande behov av mat. Det förekom inte bara att mörten behandlades på det sättet, utan det kanske i större utsträckning så var det braxen. Den var ju lätt att fånga i lektid och man behandlade den precis på samma sätt genom att rensa den och torka den. Och sen på hösten kunde man ju använda den genom att koka den och använda den från tilltugg till potatisen. För att nu inskjuta någonting i det här sammanhanget som nu den släkt och de människor som lever idag 1980 inte tänker på att det fanns någonting annat än osmak hos det där och att det var någonting som inte smakade gott. Men det gjorde det verkligen. Jag vet att det här mörten som kokades torra, det har ju alltid varit beniga, det här mörterna. Men när benen var torra och det var kokta så behövde man aldrig bena dem, för det kändes aldrig benen. Det liksom ingick i massan och det smakade torkad fisk alltsammans. Ibland i den öppna spisen gick vi barn upp på vinden efter varsin mört och stekte den på glöden. Skulle jag använda min nutida språk så skulle jag säga att vi grillade dem. Och dessa var kanske inte ur nutida språk uttryckt någon delikatess. Men för oss var det verkligen en delikatess i alla fall. Därför att man skulle kunna göra experimentet även 1980. Och pröva till hösten att det smakar inte alls oävet. Men det förekommer ju aldrig nu. Det gällde både för med braxen och mörten att man gjorde så här. Jag minns aldrig förstås att vi försökte grilla eller steka braxen på glöd. Däremot mörten. Det kan jag väl också ur minnet dra fram och säga. Att det här smakade betydligt bättre än det stekta eller kokta härskna fläsket som hade legat från hösten. Det tror jag ni förstår. Ja, om man nu säger någonting om slakten också, hur den gick till, så kan vi ju göra det. Om vad det nu gäller storboskap, så var det ju en och annan som i min barndom och rätt långt fram förresten i min ungdom till och med så slaktades ju djuren utan att bedövas. med stor boskapen gick det så till att man helt enkelt med en yxa hugg till i nacken så att leden brast där. Och naturligtvis då känslan också ifrån djurets sida var naturligtvis mycket barmhärtigare än när man slaktade småboskapen och stack den i bröstet eller halsen utan bedövning. Det har jag alltid och gjorde alltid som ung och som liten plågades utav att se just det här. Men det gick så till i alla fall. Det var så att även storboskapen ibland leddes in i köket. Och man gjorde på det här sättet. Det skedde aldrig här, så långt jag vet. Men däremot svinen, dem tog man väl och tappade bloden av. Tog livet av innan man tog in i köket och lade på en slakttavla. Och värmde skålvattnet i den öppna köksspisen. Eller kanske till och med sen man hade köpt en kokbiff och satt där. I en kittel värde man den och skålade grisen in i köket. Hängde upp den på en krok där och den fick hänga där till den har försvalnat. Om man tänker på andra julförberedelser frånsett nu slakten, så var det det att det skulle bakas mycket bröd. En stor ugn fanns i varje stuga. Och en 15-tal stora brödkakor eller sådär. Kanske mer från det stället. Och två sådana där ugnar, åtminstone ett bröd, ett bak med finare bröd och ett med grövre. Det förekom ju alltid till julen. Man skulle ju baka så att det räckte över kylningsmässor utan att behöva baka någon gång däremellan. Sen en annan sak som också fanns, det var ju det att det var bruket utav juldricka. Det var ju alltid malt, för det malt ska ju till för dricka. Och det gör det väl en viss mål. Men då var det ju att man hade mält kornet i bastun där man bröt linet tidigare. Och efter det att det var uppvärmd bastu så skulle man mälta. Man skulle ha julmalt och det hade man korn till det. Och det skedde ju i en särskild som de kallade mälta, där de både blötte det här och torkade för att sedan torka det så att det blev malt utav det. Sen dals det i en stor bryggtratt talade de om och kallade det. Och den sattes på bryggpallen och där var en tratt ur den så att man kunde tappa ur malt eller drickat gång efter annan och ösa upp det på maltet till dess att det hade blivit starkt nog så att man räknade med att all musten ur maltet hade gått ur. Sen var det naturligtvis att man använde mängder av detta allt eftersom man ville ha mycket nytt av dricka. Sen hade man då en drickakuttning som det slogs upp på. Och där var ett hål lite större uppe på. Och sen var det en tratt att rida på en träskruv för att kunna få ut den vid julen när man skulle hämta det här drickat. Ja, det får väl vara nog om det här julförberedelserna. Julfirandet gick ju så till att det var en väldig längtan hos oss barn och ett räknande utav dagarna innan julen skulle komma. det visste vi från år till år att det var någonting tidigare då. Vi hade inte några badmöjligheter. Det var ett tvättfat på kommoden och en tvättfat som vi annars brukade få tvätta oss i det vatten som vi bar från källan. 100 meter neråt mer eller lite ner. Ja, kanske inte över. Och det blev inte så stora mängder. Men till jul, och då skulle vi bara i en balja. Och då sattes in på köksgolvet och vattnet värmde så att det slogs i varma vattnet i kallt så blev lagom. Och där vet jag inte. Vattnet bytte så kanske någon gång, men annars fick vi kanske 1903 bada i samma vatten. Och det var den enda gången som vi fick bada på säsongen, utom då det var möjlighet att bada i Lidösten på sommaren. Men efter detta så dukades julbordet med lutfisk och gröt. Det är ju en gamla rätt och det fanns då, det finns ju fortfarande. Med vad man sen hade åstadkommit. Och då kunde man ju åstadkomma något, därför att det var ju inte så länge sedan julslakten hade skett. Jag borde väl kanske innan ha nämnt att dop i grytan förekom ju tidigare på dagen. Sen var det ju färd till julottan på juldagsmorgonen. Ljusen skulle ju, i varje fall något ljus, skulle brinna hela natten. Min mor var verkligen angelägen att så långt jag minns tillbaka ändå ha ett ljus tänt över hela natten. Och vår väg till julottan, den var ju, fick vi ju tillbringa till fot, för vi hade ju ingenting att köra med. En del andra hade den. Och vi fick gå. Och det gjorde vi gärna. Vi kunde springa till och med. Ibland var det så mörkt så att farmor fick ha en lykta, så att hon kunde inte se som andra riktigt för att gå till julottan. Men julottan var dryg. Jag måste säga att jag njöt inte av julottan så som jag nu då borde gjort. Det gjorde att jag satt där och såg denna mängd av ljus och jag hade väldigt svårt att hålla mig vaken ibland, för det skulle vara ortsom. Sen skulle det vara uppehåll. Sen skulle det vara högmässa. Och tiden drog nog ut åtminstone ett par timmar. Och ett par timmar för barn, även i en kyrka, det blev lång tid. Så behållningen kunde ju inte bli så mycket utav kyrkan och kyrksöket. Det var ljusen som stimulerade. Och jag minns än idag att det kunde vara så att jag satt och mixtrade med att se ögonen i kors lite. Och så fick jag det dubbelt så många ljus. Och det hade ju ett visst intresse, för tiden gick. Så att vi fick gå hem. Och det var ju väldigt spännande på vägen hem. Det skulle nästan vara språngmarsch. Därför att det innebar att den som var först hemma i byn ifrån julottan, han fick först inbärga sin skörd på hösten. Och därför hände det att min bror Axel, som var 6 år äldre än jag, sprang fortare. Och ofta hade han sällskap med Johan Ekeborg. Och han körde ju sällan, därför att han ville ju inte köra. Och då sprang han och Axel så att de var före dem som körde med häst hem. Och ibland minns jag att jag var vid Hagon när jag såg dem här uppe på packen, Axel, då var han så långt för. Ja, jag vet inte om det här tillhör mitt ämne att berätta, men jag skulle berätta hur det var, och så var det då. Sen hade jag väl tidigare bort säga på julkvällen hur det var med julklapparna, men det tappade jag ju bort, när jag tar det nu efter. De var inte många. Vi hade någonting som vi kallade för julhästar. Det var hästar utav, som var utav deg. Det var en som var bakad som en större häst. Och det var bakad med en pojk eller en riddare över. Och det kallade vi för riddare. Och den andra kallade vi bara för en annan häst. Och dessa kunde göras i någon mördeg ibland. Och i en vanlig vetedeg för det mesta. Mestadels fick vi en riddare, den största av oss. Och särskilt Axel fick en riddare av moster i hagen. För hon hade hållit honom till dopet. Och då skulle han väl ha lite större. Vi andra, vi fick en som var utformad som en mindre häst. Eller också som en hjort. Så vi kallade det för hjort. Och nu då, det var dessa vi fick ta emot. Utav, både ifrån Hagavård och ifrån Os. Där min faster bodde. Och de skickade alltid till oss någonting sånt här. Och om inte jag minns fel så bakade mor några sådana. Och skickade till barnen i Hagavård och i Os. Förutom detta var det väl några små saker, men obetydligt vi fick. Det gick ända fram till dess att vi blev något sådana vuxna innan vi började och få och dela några julklappar. I det här sammanhanget kan det också med glädje och tillfredsställelse också förresten kunna konstateras att när Elin som hade kommit ut och var i tjänst i Djursagård de första åren efter hon var konfirmerad hade köpt några småsaker till oss och kom hit med. Och då var det modernt att man skulle försöka kasta in dem utan att bli märkt på något sätt eller att det märkt. Och smög man in och ryckte upp dörren och kastade in paketen på golvet. Fick väl egentligen i den inte var några ömtåliga ting och det behövde inte heller för julhästarna och det här, det hade vi ju fått på annat sätt. Och jag minns när Johan i Ekeborg, där Elin tjänade sista åren hon var här i hemtrakten, hade skickat hem några julklappar och han skulle hit och kasta in dem åt henne. Då tog vi honom en gång. Men någon gång sprang han så inte vi fick tag på honom. Men annars var det en prestation att vi som fick detta inkastat till oss att vi skulle ut och jaga den som kom och försöka få fatt på honom. Och det hände också att vi gjorde. Axel Sjödell var enig någon gång när hon tjänade och gjorde så, men honom tog vi lätt. Ja, det var det om julklapparna. Sen vintern. Den gick så att mor behövde ju alltid att tjäna någonting för uppehället. Och det gick inte långt efter julen för en hon var i Värnamo hos Sundin. Sundin och var efter garn så att hon skulle väva på Sundin. Och många gånger så kom hon hem med de här buntarna. Det var någon av oss nere vid stationen och hjälpte henne att bära. Och satte upp väven. flickorna det spolade och hon vägde. Och vi, tre pojkar, vi satt med varsitt nät framför oss. Och det var ett beting för oss vi hade, att vi skulle binda samman eller knyta och varsin två nätslingor var på vintern. I varje fall fick Viktor, min yngsta bror och jag, det beting. Och det hade vi många år som uppgift. Axel, han blev lite större. Och rätt vad det var så skulle han ju ut lite i byn och bygden och ner till stationen, till tåget. Och skulle spörja lite vad som försiggick i bygden här och kom hem och berättade det. Han hade inte så mycket tid på kvällarna riktigt som vi. Så han slapp ifrån med ett sånt där nät. Om jag säger nu att vi la upp en slinga på 40 famnar.